Hej och välkomna till Löftet podcast, en podd från Albins folkhögskola med mig Kristoffer Danielsson. Och med oss har vi ingen mindre än Linn Svansbo, medlemsutvecklare på fackförbundet Byggnads. Välkommen hit.
Stort tack, Kristoffer.
Nu är ju 10 000 kronors frågan. Varför medlemsutvecklare på Byggnads?
För att jag älskar arbetarrörelsen och brinner för att den ska fortsätta vara precis så stark som den har varit historiskt sett i liksom, samhällsbygget av Sverige. För att det var en jävla utmaning att ta ett jobb på ett fackförbund som var helt nytt för mig. Eller liksom, jag hade aldrig satt min fot på en byggarbetsplats innan. Och jag trivs bra med att jobba med utvecklingsfrågor och rörelseutveckling. Och jag kände, om jag klarar det här med byggnadsarbetare i en tid när fackföreningsrörelsen minst sagt står inför utmaningar kopplat till organisering och medlemsutveckling, då kan jag nog det överallt sen. Så att jag var liksom hungrig på den utmaningen. Men framförallt är det för att jag brinner för liksom det ideologiska syftet med Svenska Byggnadsarbetareförbundet och resten av arbetarrörelsen.
Jag tänker att innan vi springer vidare, vem är du och vad har du gjort innan du hamnade på Byggnads?
Jag är en örebroare i exil i Stockholm sedan typ 12 år. Och är liksom yrkesmässigt, eller man ska säga, born and raised i elevrörelsen, Sveriges elevkårer. Så jag var elevkårsordförande på min gymnasieskola när jag var liten, höll jag på sen, när jag var yngre. Och sen pluggade jag internationell juridik ett par år efter gymnasiet. Och sen var jag sugen på Stockholm, för jag hade blivit kär i en stockholmare. Och då började jag jobba på Sveriges elevkårer, först som verksamhetsutvecklare och sen regionchef och sen operativ chef där. Så att jag har liksom det som jag jobbar med idag kopplat till medlemsutveckling och organisering och sådär. Det är egentligen, ja, jag är sprungen ur den världen liksom. Men från början en musiklärarunge från Nora utanför Örebro. Jag brukar alltid skoja nu, jag kommer från ganska apolitiskt hem, men min pappa var aktiv i revolutionär kommunistisk ungdom när han var liten. Och mamma röstar Kristdemokraterna, tror jag, nu för tiden. Så att jag har alltid skojat om det. Så om man blandar det så får man väl en så pragmatisk sosse. Men aktiv i Socialdemokraterna sedan vuxen ålder. Så jag är inte en sån där som är liksom uppvuxen på folkhögskolorna i arbetarrörelsen, utan det kom när jag var 20 typ.
Du har haft lite andra engagemang på tal om det som är idéburet. Jag tänker på Maktsalongen. Skulle du vilja nämna någonting om det?
Ja, men det stämmer. Maktsalongen är en partipolitiskt obunden organisation, men en feministisk och liksom jämställdhetspolitisk organisation. Så att det är ju, ja, men trots att det befinner sig utanför liksom partisvängen, så är det ju en värderingsstyrd organisation som jobbar med unga kvinnors förutsättningar att få ta och behålla makt, kan man säga. Och där var jag styrelseordförande i några år innan jag blev aktiv i Reformisterna, i Socialdemokraterna, där jag har mitt liksom fritidspolitiska engagemang idag. Ja, men så där har jag varit ordförande i några år, jobbat med unga kvinnors ledarskap och makt och jämställdhetsfrågor. Och jättemycket folkbildning kopplat till de frågorna, apropå det du jobbar med och det liksom ni brukar prata om i podden. Att det, där är, Maktsalongen är ju en, ja, men som sagt, partipolitiskt obunden, men politiskt viktig aktör, tror jag, för, och har varit liksom de åren vi har funnits för framförallt civilsamhället i Sverige när det gäller bildning och folkbildning kopplat till jämställdhet och feministiska frågor.
Ja, och ni har ju producerat ett x antal, inte minst YouTube-klipp också, som finns för den som är intresserad av det och konsumerar den typen av material. Och det har även använts för arbetarrörelsens räkning, till exempel när jag har kört handelsstegar, som man då kallar, alltså grundläggande förtroendemannautbildningar, så finns ju det materialet även där kopplat till olika uppgifter. Och det är kul att se.
Ja, och det är verkligen, det är ett bra typ. Alltså, Maktsalongen är en organisation som alltid har varit liksom väldigt görande så här, när det gäller att ta fram. Det finns material och det finns filmer och det finns liksom metodmaterial och liksom kortlekar. Man kan göra massa grupper. Alltså det är en väldigt så här konstruktiv, lösningsorienterad organisation som alltid har producerat jävligt mycket bra stödmaterial och guider och sådär. Så att är man liksom en person som är aktiv i, jag vet inte, fackligt på sin arbetsplats eller i en styrelse eller i en liksom partiförening eller så här, och vill jobba med de frågorna, så är det ett jättebra tips och så. googla maktsalongen. Typ. Det finns mycket bra material därifrån.
Jag tänker att vi ska ju snacka med Johan Lindholm inom kort också, som är förbundsordförande på Byggnads. Och när du började på din arbetsplats så fick du några så här fina, välvalda ord i början som jag har hört talas om. Mm. Skulle du vilja återberätta om ditt första möte?
Ja, så gärna. Så kul att det ryktet går i svensk arbetarrörelse. Nej, men jag började ju, och det, för att förstå den kontexten tror jag att det är bra att känna till också, att jag var ju som sagt helt... jag var helt ny liksom, i byggnadsvärld. Även om jag så här, ideologiskt känner mig hemma i arbetarrörelsen och politiskt och sådär, så hade jag aldrig satt min fot på en byggarbetsplats. Och jag var typ en av de första, tror jag, extern rekryteringarna någonsin. Till, alltså extern då, som i att jag har inte varit liksom, skyddsombud på min arbetsplats och så här, jobbat regionalt först och sen börjat på förbundet. Utan jag kom ju in från liksom, kanten, Sveriges elevkår. Som den första extern rekryten. 24 bast och med då det lilla uppdraget. För då morsade Johan på mig första dagen på jobbet och sa: Kärling, kul att du är här. Det enda vi förväntar oss är att du vänder medlemsutvecklingen brant uppåt, helst på måndag. Ha så kul. Och så gick han. Så det är väl, jag brukar använda det citatet för att säga när folk bara: vad jobbar du med? Eller så här, för att beskriva mitt jobb. Det är mitt uppdrag, kan man säga.
Känn ingen press.
Ingen press alls.
Nej.
Byggnads fortsätter gå mot trenden, ökar för fjärde året i rad. 2019 blev ett rekordår för Byggnads. Som enda fackförbund inom LO ökar Byggnads i medlemsantal för fjärde året i rad. Totalt har Byggnads nu 104 283 medlemmar och är det fjärde största LO-förbundet. Information som publicerades på Byggnads hemsida den 9 januari 2020, alltså innan pandemin.
Hur ser en dag ut för dig?
Jätteolika. Alltså nu är det speciellt, för nu har det varit pandemi i 2 år. Så att det känns som att jag knappt vet hur en vanlig dag ser ut än. För det är liksom precis tillbaka till... vi håller på att återgå till livet som det var liksom före pandemin. Men när allt är normalt så är jag ute och reser ganska mycket. Eller så det finns ingen dag som är den andra lik. Det tycker jag är väldigt härligt. Så oftast är en vecka typ någon dag på kontoret som idag. Lite möten i eftermiddag, ska jag träffa andra organiseringsansvariga från de andra förbunden i 6F, alltså byggfacken. Vi pratar lite strategi för gemensamma organiseringssatsningar. Imorgon ska jag på ett LO-möte och sen ska jag sätta mig på tåg till Växjö. Och så på kvällen ska jag gästa en politisk pub i Växjö och snacka om reformisterna. Sen ska jag åka nattåg tillbaka med mina barn. Jag har barnvecka den här veckan. Så jag har så sålt in det här som att vi ska på ett riktigt roligt äventyr ihop imorgon. Vi får se om de håller med om det när vi går på tåget 01.18 i Alvesta på onsdag natt. Men så ser det ut. Sen har jag ett möte med lite finländska fackliga organisatörer. Och sen är det midsommar. Ja, men det är så blandat. Liksom. Oftast reser jag, pratar en hel del, håller mycket utbildningar och föreläsningar. Och sådär. Och sen är det ju mycket på kvällarna är det ju politik. Liksom fritidspolitiskt. Så. Blandat. Men ofta ganska full gas.
Men annars är det lugnt.
Ja, exakt.
Det glädjande beskedet är när jag reser så är det nästan alltid från Alvesta. Och där finns ju en liten kiosk som vanligt. För det finns ju glass i alla fall. Mm. Så att man kan muta.
Man kan muta barnen. Ja. De är också ganska ruttade på att vara med på möten och sådär. Så att det brukar finnas... De har liksom så mötesgodisrutiner, de får någon ny pysselbok, vi spelar kort, typ. Ja, det reder sig. Det blir ett roligt äventyr, helt enkelt.
Det är klart det blir. Hur, när du kommer ut, alltså är du även ute i byggbordar och motsvarande liksom?
Mm, absolut. Nu som sagt har vi legat jävligt lågt med utåtriktad verksamhet eftersom det har varit pandemi, så att jag har inte varit på arbetsplatsbesök på alldeles för länge. Men i vanliga fall... är jag absolut det. Jag brukar också försöka se till när jag åker ut och besöker våra regioner och så där, be om att få bli bokad på arbetsplatsbesök, så komma ut och liksom träffa dem jag ju faktiskt jobbar för. Det är sånt viktigt att påminna sig om det. Så jag försöker vara ute mycket. Ja, då är jag ute på i byggbodar eller motsvarande. Mm.
Blir det livliga diskussioner? Handlar det mer om kollektivavtalsfrågor eller blir det mycket politik även när du, alltså, när du har gjort den här typen av besök?
Ja, men det är ju politik, fast alla kanske inte vet att det är politik vi pratar om. Jag brukar sällan rubricera det som att vi ska prata politik, men vi pratar ju alltid politik. Alltså det är ju varenda arbetare i Sverige, alltså det finns ju många som är så här, jag är inte så intresserad av politik eller jag kan ingenting om politik, men de är ju svinförbannade på att vi inte har liksom, ja men att pensionsåldern ska sänkas, eller de är skitarga på att det inte finns billiga hyresrätter att bo i, eller de är jättearga på jättelånga entreprenörskedjor och oseriösa företag och alla de frågorna som upprör byggnadsmedlemmar är ju politiska frågor liksom. Men jag är ju ofta ute och pratar om organisering. Så varför är det viktigt att vara medlem? Varför är det viktigt att organisera hela sitt arbetslag, liksom alla sina arbetskamrater? Så att det är kanske inte så att folk tänker att jag kommer ut och pratar politik. Men det är nästan alltid det jag har gjort när jag åker därifrån. Liksom.
Så kan det gå.
Mm. Det är ju ofta så, eller så är det ju typ alltid när man pratar med folk. Eller jag vet inte om det är vi som jobbar i rörelsen som är skadade, som inte kan tänka på andra saker än politik. Men jag menar, det är likadant när man, tycker jag i alla fall ofta, när man käkar middag med polare eller folk, det är ju politiska frågor. Även om folk inte alltid tänker så här, nu ska vi sätta oss ner och diskutera politik. Men det är oftast det landar, tänker jag, när folk pratar om saker de bryr sig om.
Våra äldre ska ha hjälp när så krävs. Mm. Våra barn ska ha en vettig skola. Vi ska ha vägar som vi kan köra på och, ja, och så vidare. Ni har ju haft, du nämnde ju pension till exempel.
Mm.
Byggnads har ju drivit på rätt hårt om sin knegarpension.
Stämmer.
Är det någonting du skulle vilja nämna en rad om?
Ja, så knegarpensionen är en politisk kampanj, eller vad ska man säga, en kampanjinramning av de pensionskraven som Byggnads driver. Och det handlar ju om att alla ska ha en liksom dräglig pension de kan leva på. Så det handlar ju både om liksom storleken på pensionen, men också att man ska... När vi pratar om pensionsfrågor så blir det också ofta så här pensionsålder, eftersom byggnadsarbetare går sönder så jävligt tidigt liksom i yrkeslivet. Det är ju inte alls ovanligt att vi har liksom medlemmar som är, ja, men under 30 liksom, och redan börjar gå sönder för att det är så krävande arbetsmiljö och sådär. Så att det handlar ju både om att vi vill ha liksom högre pensioner, men det blir också ofta att vi pratar om arbetsmiljö när vi pratar pensionsfrågor för att det är så nära anknutet för våra medlemmar. Så nej, det handlar om att sätta, ja, men ge den frågan uppmärksamhet helt enkelt och driva våra krav. Så det är en massa medlemmar som har delat berättelser och som frontar den kampanjen om varför vi behöver införa det som vi kallar en knegarpension. Men jag tror det är pensionskrav som jag tror de allra flesta liksom, socialdemokrater eller socialister eller på våran sida, vänstern, känner sig rätt hemma i faktiskt.
Ja, för Byggnads kallar det för knegarpension och sen så har vi kommunal. Då är det liksom, ja, men andra epitet, men innehållet är snarlikt.
Ja, ja, det som är som sagt som sticker ut kanske just när det gäller Byggnads, det är ju att det är så nära, eller det är klart det är ju likadant för kommunalsmedlemmar. Många av dem har ju svintunga jobb också, fysiskt krävande. Liksom. Men jag tror att just den kopplingen är ovanligt tydlig för just byggnadsarbetare. Alltså det här med att... De håller ju inte ens till pensionen som det är. Liksom. Det är väldigt få byggnadsarbetare som orkar jobba fram till 65. Och 9 av 10 går löpande på smärtstillande för att kunna gå till jobbet. Liksom. Så det är ju inte, det är inte läge att diskutera höjd pensionsålder med våra medlemmar direkt.
Så i klartext så är det så att fack och politik hör tillsammans?
Ja, oja. Oh ja, jag kan inte komma på en enda fråga vi jobbar med här som inte handlar om politik.
Arbetsmiljö och politik då?
Det är klart att det hänger ihop. Alltså, dels är det bara i rena så här, konkreta små saker som hur mycket pengar ska Arbetsmiljöverket få av regeringen i budgeten? Vilka förutsättningar har våra myndigheter att liksom kontrollera byggnadsarbetare eller andra arbetares arbetsmiljö. Vi har frågan om skyddsombudens tillgång till arbetsplatser som är en så här renodlad arbetsmiljöfråga, men också någonting som man behöver driva politiskt. Jag sitter i representantskapet för Socialdemokraterna i Stockholm, alltså det som är det högst beslutande organet kan man säga för vårt partidistrikt. Och där sitter jag ju som företrädare för reformisterna då, så det har ju egentligen ingenting med mitt jobb att göra. Men där bara apropå hur det hänger ihop, så hade vi en jättedebatt här på förra representantskapet om skyddsombudens tillträde till arbetsplatser för de som jobbar hemma hos folk, då, kommunalare ofta. Och det är ju ett, ja, men i ett renodlat partipolitiskt sammanhang som vi hörde om diskussionerna. Så att, nej, det handlar ju, det finns ju massa frågor kopplade till arbetsmiljö som behöver avgöras av politiska beslut. Och där vet vi ju att de politiska och ideologiska motståndare som hatar fackföreningar eller våra förutsättningar att göra vårt jobb driver ju den motsatta politiken. Liksom. Alltså om borgare får bestämma så blir det ingen utökad tillträdesrätt för skyddsombud direkt. Eller liksom ökade krav på arbetsgivares efterlevnad av arbetsmiljölagstiftning och sådär. Så att nej, det är klart att det hänger ihop.
Nej, och det har vi ju sett inte minst när vi pratar om nollvision för arbetsplatsolyckor med dödlig utgång. För bra arbetsmiljö kostar pengar. Ja. Och är man borgare så står inte det så högt på priolistan. För det är inte näringslivstoppar som får sätta livet till.
Nej, det är de som är ansvariga för att säkerställa att arbetsmiljölagar och föreskrifter efterlevs. Och ja, det kostar pengar. Och det ska det göra. Liksom.
Det måste få kosta.
Ja. Oh ja. Och därför avskyr våran motpart det. Alltså arbetsgivarorganisationerna om man är facklig, men också borgare om man är politisk.
Jag som själv är medlem kan ju höra ibland att ja, men jag skulle kunna tänka mig att rösta på reformisterna. Och då någonstans så behöver vi ju bena ut, är det möjligt eller hur gör man det i så fall? Lite back to basic.
Ja, men det är bra. Det är bra att du frågar, eller så vi reder ut det. Basics. Alltså, reformisterna är ju en förening i Socialdemokraterna. Och det behöver man ju då känna till för att försöka få ihop hur det funkar, tänker jag. För det är inte helt lätt om man inte har varit aktiv i vårt parti och förstå hur det hela friden allt hänger samman. Men vårt parti är ju liksom en sammanslutning egentligen av massa olika föreningar, klubbar och olika typer av liksom politiska sammanslutningar. Alltså man kan ju vara medlem i sin S-förening där man bor, typ som jag då som är medlem i Brommas S-förening utanför Stockholm där jag bor. Men man kan ju också vara medlem i SSU, eller S-studenter, eller S-kvinnor, eller migrationspolitiska S-föreningen, eller rättspolitiska S. Det finns liksom massa intressepolitiska sammanslutningar. Och reformisterna är ju en sån. Så vi är liksom en ekonomisk politisk förening. Så vi är en intressepolitisk sammanslutning i bemärkelsen att det är ekonomisk politik som vi organiserar oss kring. Vi har ett reformprogram liksom, med en massa olika förslag på vilken politik Sverige borde driva. Med fokus på ekonomisk politik. Så vi är en S-förening som hör hemma då i Stockholms partidistrikt. För så är det också då att varje förening som är en intressepolitisk har ju liksom sin hemvist eller så. Bor någonstans i vårt parti. Och reformisterna tillhör Stockholms partidistrikt. Så att det är här vi har liksom, ja, men som jag sa att jag sitter i representantskapet. Det är här vi har liksom vår formella politiska makt, så att säga. Över vårt partidistrikt. Men sen kan man ju i vårt parti, tack och lov, vara medlem i massa olika föreningar i flera olika delar av landet. Så det är ju därför du kan vara medlem i reformisterna, Kristoffer, och ändå inte bo i Stockholm. Men då är man stödmedlem, heter det. Så att då har man liksom sin ombudsgrundande medlemskap, alltså det som ger en inflytande. Det kan man bara ha nu för tiden där man är folkbokförd. Så reformisterna har vi 6000 medlemmar. Vilket är skitmycket i vårt parti, särskilt på den korta tiden som vi har funnits. Nu vi fyllde 4 år förra veckan, vår förening. Men hälften av dem ungefär bor i Stockholm. Och hälften har då sitt huvudsakliga engagemang någon annanstans. Man är medlem i föreningen för att supporta liksom, och organisera sig där man bor. Och vi beskrivs väl, jag tror det var någon journalist någon gång som intervjuade mig som sa det, att vi kallas för vänsterfalangen. Inom partiet. Så jag tror att det är väl någon typ av liksom vedertagen bild av reformisterna. Men vi organiserar oss kring idén om en annan ekonomisk politik. Och har då framför allt... Alltså man kan säga... Vill du att jag förklarar lite så här sak om reformprogrammet? Liksom?
Gärna.
Vad vi driver för frågor. För det är... Eller så här, då vill jag börja ändå så här. Vi driver ju, som jag sa, så här, ekonomisk politik. Vi organiserar oss kring idén om att en annan framtid är möjlig, en annan politisk riktning är möjlig. Och jag har ju sen jag blev, jag är vice ordförande för föreningen nu, jag har ju sen jag blev det, lärt mig så jävla mycket om finanspolitiska ramverk och justerade skuldankare och minusränta och hur inflationen påverkar eller inte påverkar förutsättningarna för en förändrad momsbeskattning. Och du vet, massa frågor som är så här, jag kan tänka mig kan verka svåra. Och därför är det viktigt att säga så här, jag blev inte medlem i reformisterna för att jag brinner så förbannat mycket för ett justerat skuldankare på EU-nivå till 2030. Jag blev medlem i reformisterna för att reformisterna är berättelsen om att sossarna kan bättre. Liksom. Och jag tror att det är det som väldigt många går med i när man går med i reformisterna. Det var det jag gick med i alla fall. Idén om att om liksom en annan politisk berättelse om vilka vi är och vad vi vill göra. Men det finns ett konkret reformprogram med en jävla massa bra politiska förslag. Och jag brukar förklara det enkelt som, vi har 7 reformområden. Och man kan hitta allting, ska sägas, på reformisterna.se. Alltså hela budgeten. Liksom. Varenda reform är uträknad liksom, till minsta krona. Men om man ska försöka liksom, beskriva det i breda penseldrag så har vi 7 reformområden. 2 områden drar in pengar till den gemensamma plånboken. 5 områden spenderar pengar från den gemensamma områden. Det är liksom enkelt förklarat. Och det är de här 5 områdena som kostar pengar som är det göttiga. Det är ju liksom politiken vi vill driva. Det man vill skriva på valaffischer. Saker man vill liksom kandidera till våra parlament med. Det är höjda pensioner. Det är ett offensivt bostadsbygge av hyresrätter. Det är liksom klimatinvesteringar i svensk industri. Det är jättesatsningar på välfärd. Det är massa saker som är liksom skitbra socialdemokratisk politik. Men som sagt, utgifter för skattekassan. Och då har vi de här 2 andra områdena då, som är intäkterna till skattekassan. Och det ena är idén om ett nytt finanspolitiskt ramverk. Om man har följt socialdemokratisk debatt det senaste året så har man nog hört talas om det här nya finanspolitiska ramverket väldigt mycket oftare än vad man gjorde innan reformisterna fanns. För det här är liksom den linjefrågan som vi försöker driva. Och kortfattat kan man förklara det med att det handlar om att när staten ska göra investeringar så ska staten gå till banken och låna pengar. När staten ska, inte ska göra investeringar, utan liksom driften av samhället, pensioner, barnbidrag, skola, välfärd. Det som är liksom, vad ska man säga, vanliga utgifter för skattebetalarna. Det ska gå runt med skattepengar. Men när vi ska bygga en ny stambana, bygga 19 nya smarta gröna batterifabriker i Norrbotten och Västerbotten, när vi ska klimatanpassa all svensk allmännytta och alla de här sakerna som är investeringar för samhället, då tycker vi att staten ska låna pengar. Och det tycker, hör och häpna, typ alla andra ekonomer också. Så det här är i en fråga där vi kanske inte kan beskriva som vänsterfalang. För när det gäller just det här finanspolitiska ramverket, det är en politik som LO-ekonomerna driver, som Swedbanks chefsekonom tycker är en bra idé. Som Norge redan gör, som Danmark gör, som Storbritannien gör, som Tyskland gör, som USA gör. Joe Biden har lagt ett investeringspaket som motsvarar 5% av USAs BNP. Och reformisternas förslag motsvarar 2% av svensk BNP. Och Joe Biden är, sist jag kollade, ingen vänstergalning direkt. Så det här är liksom, när det gäller den finanspolitiska delen, så skulle man kunna säga att nästan alla utom vårt finansdepartement tycker att det här är en bra idé utifrån de stora investeringsbehov vi står inför också. Så det är ramverket. Var det hyfsat enkelt förklarat för att handla om finanspolitik?
Det tycker jag. Och det är precis som du säger att ibland så upplevs det väldigt krångligt. Jag gick ju inte med i reformisterna, jag är ju partisk i detta fallet. Med min 3-åriga bakgrund på fordonsprogrammet, för att jag tyckte att matte var det roligaste som fanns. Det är oftast inte så det ser ut om vi tittar på både väljarbasen men inte minst de som är förtroendevalda. Men jag tycker att du förklarar det väldigt väl. Och ibland så gör man ju den liknelsen, man pratar om att ja, men vi har ju en låg statsskuld, så är det ju. Där har ju alla varit överens om liksom, ah, men det ska amorteras. Och ja, det har inte varit till vår fördel, kan man väl säga, i förhållande till investeringar. Och när man pratar om investeringar och låna, en del påstår att, ja, men statskassan skulle fungera lite som en hushållsbudget när man tittar på inkomst och utgifter. Men om man nu ska ha den jämförelsen, eftersom det inte funkar på det sättet, så är det ju ingen som funderar på att ha solceller på sitt tak som först och främst ska se till att ha de pengarna på fickan. De är ju ganska lätträknade. Mm. Utan det innebär ju att ja, men en investering som kommer generera en återbetalning inom en skälig tid, ja, det går man ju att låna till. Men så har vi ju inte riktigt gjort med samhället.
Nej, precis. Och det är ju det som gör att inga stambanor blir byggda. Liksom. Det är väl det som är det stora problemet här. Att om man ska göra då den hushållsekonomiska jämförelsen, som är en jämförelse som haltar lite, men som du säger, så här, om man använder sig av den, så, för det brukar jag också liksom jämföra det med när man ska förklara det här med ramverket, att så här, den gången du köper en lägenhet eller ett hus, då går du till banken. Men vi ska ju liksom inte sms-låna för att köpa fingervantar och mjölk. Liksom. Det är driften. Till det räcker lönen, förhoppningsvis. Men det är ju liksom tanken. Till driften ska lönen räcka. Men de gånger vi ska köpa ett hus eller en lägenhet, då går vi till banken och lånar pengar. Av den enkla anledningen att annars blir det liksom ingen lägenhet köpt. Och det är ju viktigt när det gäller de här liksom investeringsbehoven för samhället. För att om man inte gör som vi gör, då måste man göra på något annat sätt. Och då är frågan hur i hela friden vi ska klara klimatomställningen och bostadskrisen om vi inte ska låna pengar. För då, då blir ju liksom det enda alternativet att skattefinansiera detta. Och det kan man ju vilja. Men och ett, oj vad mycket skatt vi kommer behöva dra in. Alltså vi kommer behöva höja skatten jättemycket om vi ska ha en chans. Men för det andra, om man tar från skattekassan, då tar vi också från samma plånbok som ska finansiera pensionshöjningen. Liksom. Alltså till syvende och sist måste vi då vara ärliga. Och konstatera att då måste vi välja. Liksom. För den är ju inte oändlig, skattekassan. Då får vi välja. Ska vi höja barnbidragen? Eller ska vi ha en chans att klara klimatomställningen? Ska vi höja pensionerna? Eller ska vi investera i infrastruktur? Liksom. Och det är ju en mycket sämre idé än att bara göra som alla andra västerländska ekonomier gör idag när det gäller investeringar till inte minst klimatomställningen. Då lånar man pengar. Så det är liksom den här linjefrågan om ramverket som ju det är så ja, men som jag sa, det som kanske är liksom viktigast att förstå med varför det här är viktigt, det är för att det är vår enda reella chans att få jobbet gjort, så att säga, kunna göra de här investeringarna som vi behöver göra nu. Men det är också enda sättet att göra det på utan att kompromissa med välfärden och driften av samhället liksom. Och det tar oss då till reformområde nummer 2 som drar in pengar till skattekassan. För det där var ju det första, finanspolitiska ramverket, som gör det möjligt att låna till investeringar. Och det andra reformområdet är skattepolitiken. Och där kan man säga, om man bara ska så här enkelt säga vad reformisterna tycker, så tycker vi två saker. Det ena är att skattekvoten ska öka. Det ska bli ett större skatteuttag i Sverige. Och det andra och det primära är att det ska bli mer progressivt. Alltså de som är rikare ska betala mer än vad de gör idag. Sen så vi har en hel hög med liksom konkreta förslag på exakt vilka skatter vi vill införa och höja och göra progressiva och så här. Men sammanfattningsvis är det så, kan man säga. Och vi har ju liksom hela det här reformprogrammet är ju som en helhetslösning typ, kan man säga. Alltså de här två områdena som drar in pengar finansierar ju också varenda jävla reform vi föreslår i de här andra 5. Och det är ju också bara det är en viktig del i sig. Liksom. Att här står det att vi vill höja garantipensionerna med 5 000 spänn i månaden. Och vi har finansierat det. Liksom. Det är löst. Det finns inte en enda reform i vårt reformprogram som vi föreslår som vi inte kan genomföra i Sverige. Givet att vi har en annan ekonomisk politik. Och det är ju liksom helt oerhört hoppingivande i sig, tycker jag. Eller jag tycker det är så jävla befriande att få prata med folk om så här, det här är den politiken som jag vill att mitt parti ska driva. Det här är den politiken som jag vill att Sverige ska ha liksom, om några år. Och det går. Och det har tack och lov så folk som inte har gått musikstet eller fordonsprogrammet räknat ut. Så det är ett par riktigt smarta nationalekonomer som har gjort själva uträkningen av budgeten. Men vi har liksom en alternativ statsbudget för Sverige. Det går att göra.
Och det var egentligen, nu svarar du på min nästkommande fråga, det vill säga att är detta möjligt att genomföra på ett seriöst sätt eller är det bara en önskelista?
Nej, det är inte en önskelista. Och det är kanske det jag är allra mest stolt över med reformisterna. att det är liksom, i alla fall för mig när jag gick med, och det jag känner mig stolt över att företräda liksom, på daglig basis, det är ju precis det, liksom, ett organiserat alternativ. Ett reellt organiserat alternativ till den politiska inriktningen vi ser och har sett i Sverige och delvis Socialdemokraterna de senaste decennierna. Liksom. Det går att göra på ett annat sätt. Och här är liksom, ja, men typ helhetslösningen, liksom, åtminstone när det gäller den ekonomiska politiken. Och det, jag tror att det är det många är medlemmar i, av oss 6000 som är medlemmar i Reformisterna, liksom, idén om ett alternativ.
Så är det. Du är ju vice ordförande. Mm. Vem är ordförande?
Markus Kallifatides.
Och vad jobbar han med till vardags?
Han är nationalekonom. Han är professor på Handelshögskolan. Så att om vi är lite stolta över att Magdalena Andersson har ju gått på Handelshögskolan. Men Markus undervisar ju på Handelshögskolan. Så att det tycker jag också är lite roligt. Jag brukar skoja om det, att vår ordförande breddar att ha gått på Handelshögskolan. Han undervisar ju för fan där. Och han är riksdagskandidat i Stockholm. Så apropå din fråga, Kristoffer, om man kan rösta på Reformisterna. Nej, man kan ju inte rösta på en S-förening. Men man kan rösta på Reformisternas företrädare i partiet. Så det är ju så man jobbar när man jobbar liksom partipolitiskt, med att få igenom saker. Man formulerar förslag, man lägger de förslagen, man opinionsbildar för de förslagen, man försöker få igenom dem. Och så försöker man se till att det finns duktiga politiska företrädare som vill företräda de förslagen i våra parlament. Så om man bor i Stockholm kan man rösta på Markus Kallifatides till riksdagen och mig till regionfullmäktige i Stockholm. Men det finns ju gott om progressiva sossar i hela landet. Liksom. Så att om jag vore en person som bor i ett annat partidistrikt och känner så här, fan, jag tycker att Reformisternas reformprogram låter toppenbra, då skulle jag prata med mina riksdagskandidater och fråga vad de tycker om dem och vilka som är. Det är ju också ett sätt att liksom sätta tryck i maskineriet, att vi är tydliga med alla tillsammans i den här rörelsen, att det är den här politiken vi förväntar oss, det är den här politiken vi vill se. Och då lär man liksom även som vanlig väljare, eller man ska säga, säkerställa att folk hör det.
Ja, för från början så var det ju många som sa efter, om vi säger, januariavtalet att Reformisterna är ett svar på att man då vill ha någon form av alibi för att folk inte ska fly partiet efter den här, vi får ändå säga, förfärliga överenskommelsen som man då tvingar oss att inleda. Sen tänker jag att vi inte ska lägga osedvanligt mycket tid just på den i sig. Men på något sätt att om vi inte vill att folk som är på vänsterpositionerade ska fly till Vänsterpartiet, ja, då är Reformisterna svaret på det. Där någonstans får man väl ändå säga att det är motbevisat i dagsläget nu några år senare, att det är ju inte så att Reformisterna är ett nytt parti, och det är inte så att det är ett alternativ för att folk inte ska fly till vänstern, utan det är för att kunna positionera sig mer vänsterut,
ja,
inom socialdemokratin.
Precis, för att driva den politiken vi vill se. Alltså vi har ju bara gjort det som sossar har gjort i 100 år, liksom. Vi vill se ett annat samhälle, ett annat Sverige. Vi har startat en förening, vi har formulerat motioner, alltså förslag. Och vi driver de förslagen. Liksom. Vi försöker få folk att tycka som oss. Och det visar sig, hör och häpna, att väldigt många gör det. Både inom Socialdemokraterna och utanför. Så att jag tror att det är ju också liksom ett tecken på att vi behövs, tycker jag. Det är bara så här, 6000 medlemmar på 3 första åren, som sagt. Det är ett uppdämt behov hos människor att möta och höra socialdemokrater som företräder en annan linje. Jag är helt övertygad om det. Och vårt parti är ju en bred kyrka i den bemärkelsen. Alltså samlar man så många människor som socialdemokratin i Sverige samlar, då kommer människor inom paraplyet Socialdemokraterna tycka lite olika. Men jag tror att, utan att hamna i en diskussion om januariavtalet, som sagt, för det är ett poddavsnitt i sig, men jag tänker att det har varit ganska många reformer de senaste åren som oerhört många, både fackliga och någon typ av vänster sossar, liksom, eller vad vi alla kallar oss, liksom. Eller så här, krasst, vi är nog ganska många socialdemokrater som inte känner oss skitstolta över den politiska utveckling som vi har sett i Sverige, liksom, de senaste decennierna. Mycket av den politiska utvecklingen är ju borgarnas fel, såklart. Jag är skitarg på både Reinfeldt och Anders Borg och Schlingmann och några till som har gjort livet till ett helvete för svensk arbetarklass, liksom, de senaste decennierna. Men jag tror också att vi måste vara ärliga mot både varandra och väljarna vi möter i år. Och säga som det är. sorry. Vi har faktiskt inte gjort allt vi kunde. Eller vi har gjort allt vi kunde och det blev inte tillräckligt bra. Eller ja, vi erkänner, vi var med. Och så liksom införde friskolor på 90-talet. Det blev inte toppen. Sorry, nu vill vi se den här politiska utvecklingen. Och jag tror att vi har jättemycket bättre förutsättningar att vinna tillbaka människors förtroende om vi säger så istället för att försöka drämma dem i huvudet med att vi har genomfört den största trygghetsreformen i modern tid på svensk arbetsmarknad. Ljug inte! Den är inte bra. Det är okej. Liksom, det är Centerpartiets fel. Det är för att det är andra som påverkar den politiska inriktningen mer i Sverige idag än vad svensk arbetarklass gör. Alltså anledningen till att det inte blir bättre politik utformad på central nivå, det är ju för att vi har, vad det verkar, en regering som är mer rädd för Centerpartiets riksdagsgrupp än 1,5 miljoner medlemmar i LO. Om vi gjorde oss farligare, om vi satte tryck i vilka beslut vi vill se fattade, kandiderade till parlamenten, drev frågorna, alltså drev på för en annan politisk inriktning, då skulle ju inte Magdalena Andersson ha det politiska handlingsutrymmet att teckna arbetsmarknadspolitiska överenskommelser med liberala tokar. Så reformisterna är för mig också, även om det är många av de frågorna som inte är vårat sakpolitiska program, liksom, men jag tycker också att det är, i alla fall för mig och jag tror för många andra socialdemokrater, liksom, det trycket i en annan riktning. Och jag tycker att det är oerhört befriande att vara engagerad i en förening där man liksom får säga att kejsaren är naken. När kejsaren är naken.
Jag har lyssnat på ditt första majtal, inte minst. Mm. Och jag gillar den uppriktigheten som speglas där. Att vi måste kunna se människorna i ögonen och säga förlåt. Mm. Vi gjorde inte tillräckligt. Vi fick ärva en hög organisationsgrad och det är inte så det ser ut i dagsläget. Och jag tänker att vi ska försöka saxa det talet så att vi avslutar det här avsnittet med att folk faktiskt får lyssna på det. För jag tyckte det var väldigt bra. Bara för att nämna någonting så nämner du att bara vi äger vår rörelse. Ingen annan kan hållas ansvarig för fackföreningens sjunkande organisationsgrad, jämlikhetens tappade mark eller våra idéers reträtt. Men kamrater, de glada nyheterna är att bara vi äger vår rörelse. Ingen annan kan heller vända organisationsgraden, stärka jämlikheten eller bana väg för idén om ett samhälle som håller samman. Men det kräver ideologisk övertygelse, politiskt mod och kompromisslöst självförtroende.
Mm.
Är reformisterna det självförtroendet socialdemokratin behöver?
Ja, jag tror verkligen att det behövs. Eller så här, som jag sa, eller som du sa när du citerade mig. Jag tror verkligen att det behövs. Jag tror att människor längtar efter politiska företrädare som vet vad de vill och tror på de idéerna. Liksom. Jag tänker att det är så här, ja, men välfärdsfrågan är ett jättebra uttryck för det som vi håller på att tassar kring liksom, nu. Vi som parti, jag tycker att det är, liksom, det är skitbra att vi har att vi nu är tydliga med att vi inte vill ha vinstuttag i skolan. Liksom. Toppen. Men jag vill inte ha vinstuttag från barnavårdscentralen heller. Alltså varför kan vi inte som socialdemokrater? Det är inte som bara apropå liksom självförtroende grejen. Att ibland är det som att, eller jag tycker det i alla fall, att vi inte vågar låta oss drivas av liksom ideologisk övertygelse om vilket samhälle vi vill se. Jag tror inte att det var så att liksom, när borgarna bestämde sig för att privatisera sönder hela Sveriges välfärdssamhälle. Inte fanns att de där och bara, hur ska vi kringgå det här avtalet i Strängnäs kommun som juristerna redan har upphandlat? Alltså, så här, jag fattar inte varför vi ska ta hänsyn till att saker är svåra. Jag tycker inte att man borde göra det som politiker. Jag tycker inte att vi borde göra det som politiska företrädare. Jag tycker att vi borde berätta för människor hur vi vill ha det. Liksom. Och jag tror att vi har bättre förutsättningar att vinna folks förtroende om vi gör det. Det är klart att ingen soss i hela Sverige vill se aktiebolagsägare bland liksom HVB-hem. Eller vårdcentraler. Eller barn- och ungdomspsykiatrin. Jag tror inte det. Så jag förstår inte varför vi måste låtsas som att vi bara vill göra det i skolan. Liksom. Jag tycker att vi ska vara lika hänsynslösa mot marknadskrafterna som borgarna har varit mot fackföreningarna historiskt sett. Vi tror ju på den politiken.
Anser du att vi är lite rädda?
Ja, eller att vi har dåligt självförtroende då. Jag tror att vi är så ilurade liksom Alltså vi har, svensk höger har varit riktigt, riktigt duktig de senaste decennierna på att beskriva samhället på ett helt annat sätt liksom, än hur det faktiskt ser ut. Eller hur vi vill att det ska se ut. Och jag tror att de har lurat oss också. Alltså jag har ju för fan kollegor på Svenska Byggnadsarbetareförbundet som säger att folk har liksom, anledningen till att folk inte vill gå med i facket är för att folk har fått det för bra. Vi kan ju inte gå runt. Svensk arbetarrörelse kan ju inte gå runt och säga att svensk arbetarklass har fått det för bra. 55 personer dör på jobbet varje år. Skanskas vd plockar ut 91 miljoner i lön och våra medlemmar får inte ens reallöneökningar. Alltså det är skitmycket att vara skitförbannade på. Men vi verkar ju ha köpt, alltså det är som att vi har internaliserat liksom, borgarnas beskrivning av hur verkligheten för svenska arbetarklass ser ut. Eller verkligheten för oss ser ut. Så vi tror kanske också att folk är mer beroende av skattesubventionerad läxhjälp via RUT-avdraget liksom, än socialförsäkringar. Det är en kombination av dåligt självförtroende efter decennier av bara så kärnvapenkrig från borgarna mot arbetarrörelsens liksom värderingar. Så vi har tappat lite mark i det. Och en politisk samtid som är väldigt liksom, opinionsundersökningsstyrd. Typ. Vi har ju blivit mer höger. Tror vi i alla fall. Liksom. Den politiska analysen, så långt är jag liksom med. Men det är ju en produkt av någonting. Och det kan ju inte vi bara förhålla oss till. Som arbetarrörelse. För ska vi säga, ja, nu hatar folk skatt. Så nu tror inte vi heller på skatteinvesteringar i välfärden. Eller så här, så kan man ju inte resonera. Liksom, politiskt ledarskap är ju att bestämma sig för hit ska vi. Och så här ska jag göra för att få folk att tycka som jag. Liksom. Och det känns som att vi kanske ibland gör det åt fel håll, så att säga. Idag tycker folk det här. Istället för att fundera på hur ska vi få folk att tycka det som är viktigt att vi tycker. För att vi ska kunna bana väg för de politiska idéer som 9,9 av 10 svenskar behöver. Det är väldigt få, väldigt, väldigt, väldigt få människor i det här landet som tjänar på att leva i ett samhälle som inte är ett socialdemokratiskt samhällsbygge. Och de heter typ Wallenberg och Persson i efternamn. Och är typ 12 familjer. Det är några få som klarar sig. Som har råd att betala sin egen cancerbehandling. De allra flesta av oss har inte det. De allra flesta behöver ett socialdemokratiskt Sverige. Och om de inte fattar det än. Så kan ju inte vi också sluta fatta det. Liksom, då måste vi jobba ännu hårdare. För att flytta samtalet och resonemanget och riktningen i våran riktning. Och jag tror inte att det går att göra. Om man inte pekar med hela handen åt andra hållet.
Man kan ju se en utveckling, vi har pratat en hel del om reformisterna. Men man ser ju också att fackföreningsrörelsen tar ju lite mer plats numera. Mm. I förhållande till om vi pratar fackliga företrädare. Vi har ju Tobias Bardin som blev partisekreterare. Mm. Kommer från tidigare förbundsordförande för Kommunal. Vi har Johan Danielsson. Kolle. Och det är mer fackföreningsfolk får man väl ändå säga, eller rörelsefolk som intar viktiga ministerposter eller motsvarande uppdrag i partiet än vad det har varit på länge och det tror jag är efterlängtat. Men på det här temat om vinster så har du skrivit en replik på det Tobias Bardin han nämnde i ämnet. Jag tänker att du ska få utveckla det, det var i tidningen Arbetet.
Just det. Det var efter Attendos äldrevårdsdebacle i Uppsala. Alltså så här, Uppsala kommun avslutade avtalet med Attendo, kan säga som lite bakgrund, för att de hade kommit på att de fubbade jättemycket och inte levererade det de skulle för skattebetalarnas pengar. Så Uppsala kommun sa upp avtalet och polisanmälde dem. Och då skrev Eva Christianin, som är kommunalråd i Uppsala, för Socialdemokraterna tillsammans med Tobias Bardin en debatt i tidningen Arbetet om att det är därför vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Det har ju blivit liksom valparollen, men de pratade då om demokratisk kontroll över välfärden. Men det var bara det att de pratade om det i bemärkelsen. Jag tror det stod uttalat en rad som var så här, de privata aktörer som har förmånen att bedriva äldrevård ska respektera, bla bla bla. Och så pratade man om att så här, därför behöver vi nu kontrollera de privata aktörerna ännu mer. Liksom. Det var typ kontentan.
De ska följa regelverket.
Ja, men precis. Som alla andra. Ja, exakt, som alla andra. Och då blev jag tokig. Och skrev en debattreplik. För att jag tycker att det där är... Ja, men apropå så här... politiskt självförtroende, och varför kan vi inte bara ta det hela? Vi kan ju inte, vi tycker ju inte att det räcker att kontrollera vinsterna eller kapitalisterna. Vi kan inte bygga fler. Dessutom är det pissdyrt. Då ska skattebetalarna, utöver att de ska betala för att de där Attendo och Capio och gänget ibland sticker till Panama med skattebetalarnas pengar typ, och kompromissar med kvaliteten i välfärden. Utöver själva vinstuttaget då, så är det ju dessutom så att det är skattebetalarna som bekostar att Uppsala kommun ska utöka kontrollerna. Liksom. Så vi har ju, och det är det som är det dyraste med att ha det som vi har i välfärden idag. Det är faktiskt inte själva vinsterna som är jättedåliga förstås, och lätta att vara emot alla dagar i veckan. För vid varenda dörr vi knackar nu i valrörelsen. Liksom. Men det är inte vinsterna som är det farliga eller det dyraste för skattebetalarna. Det är att liksom affärsprinciper görs rådande i hela offentliga välfärden. Så att nu har vi en välfärd som vi måste kontrollera utifrån att det finns en risk att massa aktiebolagsägare sticker med skattebetalarnas pengar. Och då får vi bygga jättemycket dyr kontrollmekanismer. Och dessutom hålla på att mäta sönder, och det här liksom new public management och styrningen av välfärden som är, gör att undersköterskorna bara ska springa snabbare och klocka besöken hos sina brukare istället för att låta välfärden styras av sitt enda mål, välfärd för medborgarna. Så blir det att vi leker affär med hela välfärden. Så ja, när jag skrev en replik för att jag blir så förbannat jävla trött på att vi har socialdemokratiska företrädare som säger att det här är ett tecken på att privata aktörer i äldreomsorgen måste sköta sig bättre. Nej, Tobias Badin, det här är ett tecken på att privata aktörer i välfärden ska ut. Jag fattar inte varför det inte kan sägas rakt upp och ner. Om man nu ska styras av opinionsundersökningar för en gångs skull, också en grej som typ varenda svenne tycker idag. Jag tänker att det dessutom är lätt att vinna val på, men jag är ju inte partistrateg på regeringskansliet än. Men ännu. Men jag tänker att det är så vi borde tänka i den frågan.
Ja, pratar man om undersökningar så är det så att hade det varit en folkomröstning i frågan så hade det varit klart.
Ja, oja.
Men det är det ju inte.
Inte ens Centerpartiets väljare tycker att det här är rimligt. Liksom. Och då är de ändå marknadsvurmande tokar allt som oftast. Men nej. Så nej, jag tycker att när vi säger demokratisk kontroll över välfärden, som vi nu säger väldigt, väldigt ofta till väljarna, då måste vi säga vad vi menar också. Och då menar vi välfärden i egen regi. Alltså i offentlig regi, tycker jag. Tycker reformisterna.
Ja, för just nu så har det ju varit utslutande, alltså inte utslutande, men väldigt, väldigt mycket fokus bara på skola. Man pratar inte så mycket välfärd i övrigt, utan det har bara varit att stoppa vinsterna i skolan. För att det finns jäkligt många skitdåliga exempel där. Men det finns ju minst lika mycket om vi pratar om vård.
Ja, och inte minst ur ett klassperspektiv så tycker jag också att det är jätteviktigt att vi tar det i hela välfärden. För att det är lätt, skolan är lågt hängande frukt, för där finns det upprörda medelklassföräldrar som bråkar med oss när kvaliteten i skolan sjunker. Men det är ingen som gör det för liksom barn- och ungdomspsykiatrin eller HVB-hemmen i samma utsträckning. Alltså där de mest utsatta brukarna i välfärden finns, där finns också det största behovet av att ta tillbaka demokratisk kontroll. Och de rösterna kommer ingen annan, de hörs inte om inte vi för dem. Det är ofta liksom brukare som redan är mer socialt utsatta eller liksom långt ifrån samhället eller tilltro till myndigheter eller bara har förutsättningar att skrika högt. Så det är också en viktig klassfråga tycker jag, att vi som socialdemokrater tar itu med problemet för hela välfärden. Men och som sagt, jag tror att vi vill det egentligen. Jag tror att varenda jag har aldrig varit på ett socialdemokratiskt möte där någon protesterar liksom, alltså av oss vanliga medlemmar. Det är ingen som tycker att det är en rimlig ordning. Så det är nog bara att döna på liksom. Men vi behöver en annan sammansättning i riksdagen också för att kunna driva vår politik fullt ut. Så är det ju. Apropå att förhandla med Centerpartiet och sådär. Vi behöver en progressiv majoritet i Sveriges riksdag, annars blir det liksom inget gjort av detta.
Du nämnde vid några tillfällen att man också gör, ska vi säga, utspel, eller att man är, så som jag tolkar det, är reaktiv på olika saker. Vi har Eva Nordmark exempelvis som har pratat om det här med flerbarnstillägg. Hör och häpna, där de också fick någon form av support från ingen mindre än Hanif Bali. Och det här är ganska nyligen. Mm. Och jag tänker att du ska få en chans för att du var inblandad där. Och det finns ju lite klipp där du snackar bland annat om detta. Och jag tänker att vi ska länka till det också i våra sociala medier så att folk får ta del av det här. Men nu utan Hanif Balis inblandning så kommer du få möjlighet att tala till punkt i ämnet om flerbarnstillägg och att Eva Nordmark faktiskt har gjort ett utspel kring avskaffandet av det.
Ja, men vad gött att få prata utan att bli avbruten när han är för Bali. Bakgrunden är alltså att jag debatterade detta mot honom i Aktuellt strax efter utspelet, ska vi säga. För er som inte har sett det eller hängt med på det. Nej, men vi kan väl bara börja med att säga då att det är viktigt att ha sagt ändå till lite försvar för Eva Nordmark att hon och Hanif Bali ju inte, tycker ju inte likadant i den här frågan. Det är klart att galna högerdebattörer som Hanif Bali tycker om att få det att verka så som att en socialdemokratisk statsråd tycker som han. Det gör inte Eva Nordmark. Men hon uttalade sig i en artikel, ska säga, som handlade om utlandsfödda kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Och var, för det är ju den gruppen som är, liksom, är mest fast i långtidsarbetslöshet eller positioner långt ifrån arbetsmarknaden. Det är där det är störst, högst arbetslöshet. Så det här var en artikel som handlade om massa olika grejer som man kan eller bör eller eventuellt ska göra för att stärka utlandsfödda kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Och en av de sakerna som Eva Nordmark sa i den här artikeln var att hon inte utesluter att på sikt slopa flerbarnstillägget. Det är ju en jävligt dålig idé. Dels för att det gör en massa familjer fattigare än vad de är idag. Det är bara så rent krasst. Det sa hon också själv. Det är anledningen till att man inte kan göra det nu. Det är att det skulle försätta en massa barn i direkt fattigdom. Det är ju en anledning till att det är dåligt. Den andra och kanske den främsta anledningen till att det är dåligt. Vi leker med tanken att vi nu ska utvärdera införandet av den här reformen. Så måste man ju ställa sig frågan som politiker. Kommer den här reformen lösa problemet jag försöker lösa? Och om ett slopat flerbarnstillägg ska lösa problemet utlandsfödda kvinnor står långt ifrån arbetsmarknaden, så bygger ju det på att det finns ett direkt orsakssamband mellan att ha ett flerbarnstillägg, alltså statlig generell välfärdsreform som ger lite mer pengar om man har fler barn. Att det finns ett orsakssamband mellan det och att utlandsfödda kvinnor långt från arbetsmarknaden får för många barn. För jag har väldigt svårt att tro att så är fallet. Alltså, för det implicerar ju att det sitter en massa utlandsfödda kvinnor hemma och väljer mellan alternativet ta ett jobb eller skaffa fler barn. Och att de då väljer alternativet skaffa fler barn för att staten ger ett flerbarnstillägg. Jag tror för det första inte att det är så. Och för det andra så tror jag att även Eva Nordmark vet att det inte är så. Och det är kanske det läskigaste av allt med hela den här liksom, affären eller diskussionen eller vad vi ska kalla det. För att jag tänker att det här är bara signalpolitik. Jag har väldigt svårt att tro att någon tror att det orsakssambandet finns. Och även om det då skulle finnas, det kan vi också leka med tanken, liksom, för några få. Vi säger att det sitter en handfull personer hemma och faktiskt väljer bort att ta en anställning. För att det finns ett flerbarnstillägg som gör att de tycker att det är en bättre affär att skaffa barn. Vilket i sig är helt sjukt, för jag vet inte om folk har testat att ha barn. Det är inte billigt. Det är inte så att man badar i pengar för att man får ett barnbidrag. Det räcker ju fan ens till fotbollsskorna i takten. Deras fötter växer. Liksom. Så nej, jag tror inte att det är så. Men även om det då skulle vara så för några få, så måste ju införandet av en sån här reform liksom smaka mer än vad det kostar. Och jag är ganska säker på att vi gör en massa flerbarnsfamiljer lite fattigare. Inte är värt det. Jag tror att det finns väldigt många andra, väldigt mycket annan politik att driva om man vill säkerställa att arbetslösheten i gruppen utlandsfödda kvinnor sjunker. Jag tror inte flerbarnsläget bör diskuteras i det avseendet helt enkelt. Och typ det försökte jag väl säga till Hanif Bali, fast inte med så många ord, för det var i direktsänd tv. Men nej, så tycker jag.
Direktsänd tv är ju spännande så sätt. En annan som sitter och tittar på gamla tal av Olof Palme, där man på den tiden fick liksom, ja men du kan få 8 minuter och lägga ut texten eller ännu mer, är ju rätt stor skillnad jämfört med dagens debatter där du får i bästa fall 30 sekunder på dig innan det liksom, det krävs väldigt mycket punchlines och väldigt litet utrymme för att lägga fram fakta. Mm. Eller för att föra vettiga resonemang innan det är dags för nästa part.
Ja, men det är väl lite uppstyckat liksom. Eller så clickbait. Journalistik även i tv. Vilket är svårt. Eller som du säger, det är gjort för punchlines liksom. Det är inte alltid det går att lösa svåra komplexa problem med punchlines. Väldigt sällan faktiskt.
Tittar man på SVT och deras rapport i frågan står också att Linn Svansbro vill istället se andra reformer som lyfter arbetsmarknadspolitik och politiker som är närvarande där familjer med många barn bor. Mm. Det som har byggt jämlikt Sverige är ju inte mindre av generella välfärdsreformer, säger Svansbro. Mm. Jag tänker på det när vi pratar om bostadspolitik. Mm. Överlag så är det en stor del av reformisternas agenda. Mm. Men du har även skrivit en artikel i förhållande till egen personlig erfarenhet i ämnet i ETC. Mm.
Det var den, ja men precis, jag skrev en debattartikel förra året som heter Det finanspolitiska ramverket stoppar min skilsmässa. Jag tror det är den du tänker på.
Exakt.
Apropå punchlines, ändå en bra punchline, tycker jag. Om jag får
mycket
säga
bra.
Det nej, men det var ju nämligen så att jag försökte skilja mig i Stockholm förra året. Det är ett tips. Don't do it om du inte har 6 miljoner på banken och kan köpa dig en lägenhet. Det hade inte jag. Nej, men så att jag liksom satte bostadspolitiska frågan i någon typ av ja, men jämställdhetskontext. Kan man väl ändå säga att det i mångt och mycket handlar om liksom allas rätt att kunna flytta om man vill eller behöver flytta. Så nej, den artikeln handlar, jag kommer inte ihåg allt innehåll, men det är liksom det den handlar om, att vi behöver en annan ekonomisk politik för att jag och alla andra som vill eller behöver ska kunna skilja oss eller flytta, eller bo kvar där barnen går i skolan och sådär. För övrigt blev den så viral på Twitter så att en privat fastighetsägare hörde av sig till mig och erbjöd mig ett förstahandskontrakt, så det var så jag fick min lägenhet till slut tack vare den debattartikeln. Men nej, det behövs en helt annan bostadspolitik i både Stockholm och men i hela Sverige. Det är ju stor bostadsbrist i nästan hela landet, men framförallt storstadsområdena. Och det drabbar ju folk som inte är rika mest, eftersom det är pissdyrt att bo för jättemånga.
Vad är reformisternas svar på den problematiken?
Vi har ett helt gäng med bostadspolitiska förslag, men framförallt så vill vi att staten ska ta ett större ansvar. Vi vill dels att staten ska ha mer muskler, alltså finansiellt. Det ska finnas mer pengar. Det är ju också sånt vi tycker att man ska få låna till, som det är investeringar. Men vi tycker också att staten ska ha större muskler, vad ska man säga, verktygsmässigt. Alltså vi tycker att staten ska kunna säga, för idag är det ju kommuners ansvar att bygga. Och vi tycker att staten ska kunna... Ja, men ha ett utökat, man vill säga utökad makt över den frågan. Vi tycker inte att staten ska bestämma så här i vilken färg Vellinge kommun ska bygga eller hur högt Karlskronas hus ska vara. Men vi tycker att staten ska få säga Karlskrona bygg liksom, när det behövs. Och det är ju ett jätte... Anledningen till det är ju för att det ska bli byggt. Liksom. Uppenbarligen blir det ju inte det med rådande regelverk. Liksom. Och då behöver man ju säkerställa att vi har verktygen för att kunna bestämma det. Från liksom statligt håll. Det är också viktigt för att det är ofta så att rikemanskommuner tar ett väldigt mycket mindre ansvar för bostadsbyggandet. Det märks inte minst i Stockholm, där Stockholms stad inte gör sitt, men ändå gör mer. Liksom. Och sen har vi sådana liksom Vellinge och Nacka och Danderyd i Stockholm och Lidingö och Djursholm och Vallentuna. Och såna, som, där byggs det inga billiga hyresrätter. Liksom. För de vill ju inte ha billiga hyresrätter av liksom, politiskt ideologiskt styrda. Och då behöver vi kunna peka med hela handen helt enkelt så att det blir byggt. Så vi vill ha ett statligt, byggbolag. Och vi vill se över hur allmännyttan funkar. Vi menar att allmännyttan behöver styras, hör och häpna, av allmännytta. Alltså samhällsnytta för medborgarna och inte vinst, som nu är fallet där man gör en vantolkning av EU-rätt, menar vi, av lagen. Så vi menar att man behöver se över det där och säkerställa att allmännyttan är allmännyttig. Så det finns en hel hög med förslag.
Ja, och ett statligt bostadsbyggande, ett statligt bolag som pysslar med detta, det innebär ju också att ja, men kostnaden blir ju vad den blir i förhållande till att ingen nödvändigtvis skulle behöva ta ut vinst, och i slutändan så borde det innebära ja, men faktiskt hyresrätter eller bostäder, om vi väljer att kalla det, som folk faktiskt har råd att bo i.
Exakt. Exakt.
Och det tycker jag att din artikel lyfter fram väldigt bra, ur ett personligt perspektiv. Och det var inte avsikten på något sätt att hänga ut i det här sammanhanget.
Nej, men det gjorde jag,
jag ska länka. Jag tänkte att du var första.
Ja.
Men jag kommer även länka den artikeln, för jag tycker den är väldigt bra när man ser det ur barnens perspektiv. För den avslutar sen med att ofta så hävdar ju förespråkarna för den strama finanspolitiken att det vore taskigt mot kommande generationer att öka statsskulden för att investera. Då är vi tillbaka på det som vi snackade om lite tidigare. Och att de har fel, det är ju det som är liksom din slutsats. För att din dotter hade mått mycket bättre av att veta var hon ska bo när trean tar slut än vad hon ska göra av en rekordlåg statsskuld.
Mm, exakt.
Högst rimligt.
Mm, tack, tycker jag med.
Ur ett personligt perspektiv. Men det är ju så att ibland så när vi pratar politik så blir det väldigt mycket... Det ska vara gröna jobb och vi vill detta och detta. Men ner på personlig nivå, vad kommer det här innebära i praktiken? Det pratar vi inte alltid om, eller tar de här, vi målar inte politiken i tillräckligt klara färger.
Nej.
Så att folk faktiskt kan ta till sig vad innebär detta för individen eller för familjen. Att man kan inte hamna i ett ekonomiskt dilemma där man inte kan skilja sig från sin partner för att man inte kommer få livspusslet att gå ihop eller komma in och snurra. Eller vad det nu må vara.
Exakt.
Jag tänker att du har ju annat också på din agenda för dagen, så vi ska försöka och avrunda efter bästa förmåga. Det kommer nog finnas anledningar och komma återigen, och det hoppas jag är okej när det dyker upp nya intressanta inslag i debatten. Avslutningsvis, vi står ju mitt i en valrörelse, hör och häpna.
Att reformisternas
reformförslag ligger dig varmt om hjärtat, råder det ingen tvivel om. Vad skulle du vilja se mer av i valrörelsen?
Ja, men det socialdemokratiska självförtroendet som vi har efterlyst, både du och jag tror jag, i den här poddtimmen eller vad det nu blir. Alltså att vi är jävligt många sossar som möter människor i den här valrörelsen och jobbar på att återuppbygga liksom tilltron till våra samhällslösningar. Liksom, våra politiska idéer. Jag tänker att välfärden kommer vara en sån knäckfråga. Liksom, där ju vi har mycket bättre alternativ än motståndarna. Och jag hoppas också att de samtalen kan ingjuta det självförtroendet i oss som behövs för att vi ska våga köra hela vägen vad gäller välfärdsfrågan om offentligt ägd och styrd välfärd. Och sen hoppas jag att vi ska ha jävligt kul tillsammans. Det är ju roligt med valrörelse. Det är krävande och svettigt, men det är väldigt, väldigt roligt. För sen börjar ju liksom jobbet med en förhoppningsvis mycket starkare socialdemokratiskt ledd regering efter valet. Och jag tycker att man brukar komma ur en valrörelse så bara teambildad typ i rörelsen liksom. Eller i vårt parti. Så det ser jag fram emot väldigt mycket. Men jag tycker... Jag älskar att prata välfärdspolitik med väljarna. Jag tycker att det är ganska lätt att prata välfärdspolitik just nu. Alltså prata om socialdemokratisk välfärdspolitik liksom, för att folk längtar ju efter det. Alltså människor gör verkligen det. Så när jag hoppas, det hoppas jag att vi får se mycket av. Och sen hoppas jag ju som sagt på det här med liksom självförtroendet till våra politiska lösningar. Liksom, och att vi vågar göra det där som jag efterlyste i första majtalet. Gå ut och se folk i ögonen och säga som det är liksom. Men visa politiskt ledarskap och villighet att kavla upp armarna och jobba ännu hårdare och ännu bättre med bättre socialdemokratisk politik. Så hoppas vi att det blir ekonomisk politik i fokus också, såklart. Hur vi ska finansiera hela skiten, och där är ju reformisterna bäst, tycker jag, såklart.
Om vi låter oss säga ha väljare som inte är så nöjda med den utvecklingen som har varit inom socialdemokratin hittills. Mm. Vad skulle du vilja skicka med dem, de som är missnöjda och funderar på andra alternativ som kanske har varit vad vi kallar för gråsossa tidigare, men anser att jag beställde korv och bröd innan valet, men efteråt så fick jag rotmos istället.
Mm.
Och därför är lite tveksamma på var de ska lägga sin röst framöver. Mm. Vad skulle du vilja säga till dem?
Att de borde engagera sig. För det första, så det finns politiska beslut är ju bara produkterna av vilka som fattar de politiska besluten. Liksom. Det är därför vi behöver Sveriges byggnadsarbetare och undersköterskor och busschaufförer och pappersarbetare och industriarbetare vid borden. Liksom. För då blir bättre beslut fattade. Så det är ju det ena. Liksom. Vi behöver fler progressiva sossar engagerade i Socialdemokraterna. Beslutsfattande i Socialdemokraterna.
Men är man besviken på att man har fått för lite socialdemokrati efter valet, då är det ju inte ett alternativ att rösta på något annat parti än Socialdemokraterna. Alltså vill man ha mer socialdemokrati, då ska man ju ge Socialdemokraterna ett större mandat och göra allt man kan för att stärka det mandatet. Ja, men som vi sa, så blir anledningen till att vi inte har mer socialdemokrati, det är ju för att vi inte får bestämma själva. Liksom. Sammansättningen i riksdagen ser ut som den gör. Och då blir det lite kompromisser, lite för många kompromisser tycker jag den här mandatperioden, och lite för många liberala. Vi behöver ju mer socialdemokrati i det här landet, inte mindre. Och då behöver fler människor rösta på sossarna.
Så receptet kommer att vara sörj inte, organisera er.
Alltid.
Alltid, överallt.
Mm.
Har du någonting mer som du skulle vilja tillägga?
Alltså om
man... Är det någonting vi inte har berört?
Ja, men jag kan väl också passa på att säga, om man känner så här, hon den där Linn, hon var kul att lyssna på i poddformat, så vill jag tipsa om att jag ju har en podd också, ihop med Sara Karlsson, som är en av grunderna till Reformisterna. Den heter Reformistpodden och släpps varje torsdag. Så det kan jag väl få avsluta med lite reklam för min egen podd.
Helt rätt och viktigt. Och för den som vill ha materialet och känna lite på och även läsa in sig lite mer, vi pratar budget och annat, så reformisterna.se är ju rimligt. Och kanske göra ett litet besök om man känner att man vill ha mer.
Ja, och jag vill också slå ett slag för, alltså, vi har ju jättemycket engagerade medlemmar runt om i landet som arrangerar, liksom, det finns studiecirklar och medlemsmöten och alltså är man nyfiken på Reformisterna så liksom bli medlem såklart. Men så finns det en medlemsgrupp på Facebook och då kan man ju vara så här: jag bor i Karlskrona, är det några andra reformister som bor här? Och liksom hitta varandra och organisera sig lokalt också. För vi har tagit fram mycket så här, studiehandledningsmaterial och man kan kanske inte bli nationalekonom. Men snudd på om man liksom läser på lite om våra förslag. Och det finns mycket YouTube-tutorials och vi... försöker reda ut grejer i podden och sådär. Så jag hoppas och tror faktiskt att vi är en socialdemokratisk förening där det är ganska lätt att liksom bilda sig och organisera sig ihop med andra.
Tack för din tid och jag tänker inte farväl utan på återseende.
Tack själv. Hej då!
Vänner, mina ungar har frågat mig om politik sedan de lärde sig prata. Och jag har förklarat att demokratisk socialism, det är ungefär som fruktstunden i äldsta dotterns skola. Alla som kan och kommer ihåg tar med sig frukt. Och så delar lärare visa upp och alla ungar får ta hit. Vissa dagar har min lycka med sig frukt, oftast klyftade Granny Smith-äpplen. Och andra har hon, eller okej, mest jag, glömt. Oavsett vilket får alla ungar i lyckas klass alltid frukt. Vänner, den demokratiska socialismen möter en ideologisk fiende som har varit riktigt duktig de senaste åren. Högern har, oavsett i vilken form vi mött den, jobbat på bra. Strategiskt, genomtänkt och riktigt framgångsrikt. Det är en oerhört smart strategi. Att med ena handen dränera det gemensamma samhällsbygget på resurser och med andra handen peka på samma bygge, säga kolla vad dåligt allt är och sen skylla på invandrarna. Eller bidragstagarna. Nu för tiden både och. Man måste nämligen göra välfärden sämre för att kunna driva den politik som sår split mellan människor. Man måste urholka anställningstryggheten för att driva den politik som splittrar arbetare. Man måste skada tilltron till det gemensamma för att odla den desperation som gör människor egoistiska, individualistiska. Det är en politisk strategi som utgör fundamentet för borgerlig politik. Jag tillhör en generation som för första gången på ganska länge möter vuxenlivet med strukturellt sämre förutsättningar än mina föräldrar. Med högre arbetslöshet, färre bostäder, otryggare anställningar, större förmögenhetskoncentration och trasigare välfärd. Jag tillhör den generation som har blivit ilurade att vi är mer beroende av billig manikyr och skattesubventionerad poolrengöring än en socialförsäkring som håller ihop. En generation som stöpt sitt samhälle som lärt oss att om vi ska få en dräglig pension då ska vi spara till den själva. Om ungarna ska gå i en bra skola då gäller det att välja rätt ställe. Om kvinnorna ska tjäna lika mycket som våra män, då gäller det att placera pengarna rätt på börsen. Därför blir jag inte det minsta förvånad när jag möter byggnadsarbetare som frågar mig vad får jag för pengarna när jag frågar om de vill bli medlemmar i Byggnads. Vi är alla väl tränade i borgarnas individualism. Tränade för att vässa armbågar, ansvara för vårt eget öde och smida vår egen lycka. Om det går bra i livet är det för att vi har gjort rätt. Om det går dåligt så är det för att vi gjorde fel val. Det är högerns logik. Som högern behöver för att tvätta manegen för högerns politik. Detta är naturligtvis mest högerns fel. Men kamrater, det är också vårt. Jag är övertygad om att om vi vill vända den marknadsextremistiska, rikemansvurmande och arbetarfientliga politiken som våra politiska motståndare rullat ut, då måste vi också erkänna att vi hittills inte gjort eller gör tillräckligt för att vända den. Mina föräldrars generation ärvde en fackföreningsrörelse med 90% organisationsgrad. De lämnar oss med hälften. Delar av privatiseringsexperimentet har ni accepterat, sanktionerat, ibland till och med förespråkat. Jag tycker fortfarande inte att vi gör tillräckligt. Men det finns, tack och lov, ingenting i det här landet som bara är. Allting är ett resultat av beslut som fattas. Och vilka beslut som fattas är ett resultat av vilka som sitter i parlamenten och fattar dem. Så när vi möter pensionärer som håller oss ansvariga för att de inte har råd med julklappar till barnbarnen, måste vi säga förlåt. När vi möter föräldrar som är förbannade på att ungarnas skola också under vår uppsikt har lagts ut på entreprenad, då måste vi säga jag håller med. När vi möter byggnadsarbetare som är arga på att pensionsåldern kanske ska höjas trots att deras kroppar börjat gå sönder redan omkring 30-årsdagen, måste vi säga att du har rätt och det är för jävligt. Och sen måste vi uppmana till organisering. Säga att vi behöver dem vid de beslutsfattade borden. Att politiska beslut är en produkt av trycket från folket. Vi måste våga säga ja, du har rätt, och nej, vi har inte gjort tillräckligt, men vi vill göra det nu och vi behöver dig. Sverige behöver Socialdemokraterna som är mer pressade av 1,5 miljoner LO-medlemmar än Centerpartiets riksdagsgrupp. Så kommer bättre politiska beslut att fattas. Och kamrater, bara vi äger våran rörelse. Ingen annan kan hållas ansvariga för fackföreningarnas sjunkande organisationsgrad, jämlikhetens tappade mark eller våra idéers reträtt. Men kamrater, de glada nyheterna är att bara vi äger våran rörelse. Ingen annan kommer heller vända organisationsgraden, stärka jämlikheten eller bana väg för de idéer som håller samhället samman. Men det kräver ideologisk övertygelse, politiskt mod, kompromisslöst självförtroende. Det kräver fackföreningsmedlemmar, kommunalråd, föreningsordföringar och statsråd som ser folk i ögonen, säger som det är och kavlar upp ärmarna för att göra bättre. Som formulerar idéerna som behövs och vågar driva den politik som förverkligar dem. En politik som lånar till investeringar och beskattar de allra rikaste för resten. Som kastar ut kapitalister ur välfärden, lagar anställningstryggheten för arbetare och i och med det lagar människors tilltro till det gemensamma. Vi har gjort det förr och jag är helt övertygad om att vi kan det fortfarande. Våra idéer, kamrater, är nämligen de allra bästa. För vissa dagar kommer man ihåg frukten, andra dagar gör man det inte. En tredje har man inte råd. Men i vårt klassrum får alla ungar ändå alltid frukt. Tack för ordet.
Not podcast.